بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ska idag tala om ulema, vilka de lärda är, deras position i islam och lite grann hur vi ska bete oss mot ulema. Och vi ska även tala om ulemas bortgång, att de lärda dör. Och nämna lite tecken för domedagen, som handlar just om att ulema kommer dö och att det kommer finnas mycket jahl och så vidare. Kunskap har en mycket stor position i islam. Det är den bästa gärningen efter de obligatoriska gärningarna. Att lära sig om Allah subhanahu wa ta'ala och hans religion. Och Ibn al-Qayyim i hans bok Miftah Daru Sa'ada, då han talar om ulema, nämnde 153 dygder som de lärda har. Och varje av de 153 gjorde han till ett kapitel, kan man säga. Och bevisade ur olika vinklar hur de lärda är överlägsna och på vilket sätt de är överlägsna. Och bland de saker som Ibn Qayyim nämnde, rahimahullah, är att Allah subhanahu wa ta'ala använde de lärda som ett vittne på hans storhet och på att han ensam har rätten att dyrkas. Då han sa: "Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist." Allah vittnar om att ingen är värd att dyrkas förutom honom. Och så gör änglarna och de som har kunskap. Så här nämner Allah de lärdas vittnesmål tillsammans med änglarnas vittnesmål och hans eget vittnesmål. Och Allah använder endast de som är udul, de som är rättvisa och de som är pålitliga som vittnen. Vilket här bevisar ulemas otroliga position i islam. De lärda är också arvtagarna till profeterna. Som profeten alaihissalam han sa, att de lärda lämnar inget arv efter sig, utan det enda de lämnar efter sig är kunskap. Så den som tar den har tagit något mycket stort. Och det här har berättats i en hadith som finns i Tirmidhi och i Abi Dawud, där Abu Darr radiyallahu anhu, Abu Darda radiyallahu anhu, han sa att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Att den som ger sig ut på en väg för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. Den som ger sig ut för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. Och sen så sa han: وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعَ أَجْنِيَتُهَا رِضًا لِطَالِبَ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعَ. Att sannoliken så lägger änglarna ut deras vingar i välbehag till den som studerar. Änglarna sprider ut deras vingar i välbehag till den som studerar. Och sen så sa han, alaihissalatu wassalam: وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانَ fil ard. Att allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för de lärda, till och med fiskarna i vattnet. Och i en annan riwaya så sa han: till och med myran inne i dess hål. Och sen så fortsatte han och sa: "Wa fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib laylat al-badr." Och överlägsenheten som den lärda har över den okunniga är som fullmånen jämfört med stjärnorna. Överlägsenheten som den lärda har över de vanliga muslimerna som inte är lärda är som fullmånen jämfört med stjärnorna. Och så avslutar han med den högsta och den bästa dygden, då han sa: "Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilm فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Att sannoliken så lämnar profeterna inget arv efter sig. Det enda de lämnar efter sig är kunskap. Så den som tar den, han har tagit någonting stort. Här finner vi i den här hadithen att profeten alaihissalam nämnde 5 dygder. Eller hur? 5 dygder. De 2 första gäller den som studerar. Och de 3 sista gäller den som är lärd, den som har fått kunskapen. Vilken var den första? Allah kommer göra vägen till paradiset lätt för den som söker kunskap. Och den andra var? Änglarna ber om förlåtelse. Eller änglarna sprider ut deras vingar. Och den tredje som gäller den lärde. Det här är för de som studerar. Vägen till paradiset blir lätt. Och änglarna sprider ut deras vingar. Och vad gäller den tredje dygden, så är det för den lärde. Och där sa vi att det är att allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse. Till och med djuren. Och den fjärde överlägsenheten, som fullmånen jämfört med stjärnorna. Och den sista, att de är arvtagare till profeterna. Och att profeterna inte lämnar något arv efter sig. Och som Imam Nawawi brukade säga, eller han sa i hans muqaddima till hans majmu, rahimahullah, att den som inte vill ta från det här arvet, han har ingen aql. Han har ingen intelligens. Den som inte vill ta från det här arvet, han har ingen aql. Det är mycket fint uttalande. Vi säger här, profeten Sassan har lämnat ett arv och du vill inte ta del av det. Det betyder att människan har en brist i sin hjärna. En gång så gick Abu Huraira radiyallahu anhu till marknaden. Och han sa, ya ahli suq, ma'ajazakum. Och folket av marknaden, ni är så inkompetenta, eller ni gör ingenting. Och så sa de, varför? Vad är det som händer? Han sa, man delar ut profetens arv, alaihissalatu wassalam, i moskén. Och ni är bara här och gör ingenting alls. Så folket på marknaden sprang till moskén, eller skyndade sig till moskén. Kollade och kom tillbaka. Så Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa, vad såg ni för någonting? Eller de kom till honom och sa, Abu Huraira, vi såg, det fanns inget arv som delades ut i moskén. Han sa, okej, men vad såg ni då? Då sa de, vi såg folk som läste Koranen, folk som studerade halal och haram, folk som typ gjorde salah och dhikr och sånt. Så han sa, det här är profetens arv. Salah och salam. Kunskap, Koran, det är hans arv. Inga slott och pengar. Utan kunskapen är det riktiga arvet. En till sak som bevisar dygden av kunskap är att kunskap är en väg till Guds fruktan. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att det som verkligen fruktar Allah, det är de lärda. De lärda är de som verkligen fruktar Allah. För ju mer kunskap man får, ju mer kommer man att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Därför finner vi att profeten Muhammad alaihissalatu wassalam brukade säga, ana atqaqum lillah wa akhshaqum lillah wa a'lamukum billah. Och kama qal. Han brukade säga, jag är den som är mest gudfruktig. Jag är den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala mest. Jag är den som är mest rädd för Allah. Varför? För att han hade mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. En till sak som tyder på dygden av kunskap är att när människan dör så lämnar man inte mycket efter sig. Det man lämnar efter sig kommer försvinna. Det kommer delas ut som arv. Men det finns vissa gärningar som finns kvar. Och ni vet, när man dör så får man inte längre några hasanat, eller hur? Det tar slut. Förutom 3 saker. Som det nämndes i hadith Anas radiyallahu anhu från profeten alaihissalatu wassalam, då han brukade säga, idha mat ibn Adam inqata amaluhu illa min 3. Om en av Adams söner dör så slutar hans gärningar att han slutar få belöning för sina gärningar förutom sadaqatun jariya, en sadaqa som fortsätter. Och ilmun yuntafi'u bihi, eller kunskap som folk tar nytta av, eller ett rättfärdigt barn som gör dua för en. Så kunskap är något mycket fint som man kan lämna efter sig när man har dött. Och det är just det här också, den här principen som finns. Man dalla ala khair falahu ajr mithlu man amila bihi. Att den som kallar till någonting gott kommer få belöningen av alla som agerar på den här kunskapen. Och det kommer inte minska från deras belöning. Utan du kommer också att belönas för allt det som de gör. Så du kallar en människa till muslim, till islam. Alla hans gärningar får du belöning för. Om du lär en människa göra salah, när han gör salah får du belöning. Till och med när du är död. Om du lär en människa fatiha, och sen lär han den till en annan och så vidare. Du får belöning för det. Så kunskapen är en otrolig nyckel till belöning. Tänk er då vilken belöning som Imam Bukhari har, rahimahullah, eller Imam Muslim, Abu Huraira och så vidare, rahimahumullah. Så kunskapen är en väg till belöning. Och människan är i väldigt stort behov av ulema. Ulema, som vi sa, är profeternas arvtagare. Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte skicka någon ny profet i den här umman, som han gjorde med till exempel Ben Israel. Varje gång en profet dog så kom en ny. Men efter profeten Muhammed alaihissalam så kommer det ingen ny profet med något nytt budskap. Utan de som har fått ansvaret att föra vidare budskapet, det är al-ulama. Det är de lärda. Så de lärda har mycket hög status i islam. Genom de lärda så känner vi till vad som är halal och vad som är haram. Genom de lärda lär vi oss vad som är rätt och vad som är falskt. De är som stjärnorna på himlen. Folk finner vägledning med dem. Och om de slocknar så går folk vilse. Och de är ett folk som Allah har velat gott. Som profeten alaihissalam brukade säga. Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Att den som Allah vill gott i religionen ger han förståelse i religionen. Den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Och här säger ulema, och den hadithen finns i Bukhari och Muslim och är berättad av Muawiyah, att ett tecken på att Allah har velat en människa gott är att han har förståelse i religionen. Och man förstår motsatsen av hadithen. Om du ser någon som inte har någon förståelse alls om religionen, så är det ett tecken på att Allah inte har velat honom gott. Alhamdulillah, han är muslim. Det är gott i sig själv, men det finns en vad kan man säga, någonting som är utöver det. Så därför ska man söka kunskap. Och kunskap är också en sak som kommer att höja människan i detta liv och i nästa liv. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah höjer de av er som har kunskap och iman i grader. Allah nämner här att han höjer folk i grader med två saker. Vilka är de här två sakerna? Ja. Iman och kunskap. Ja. Så om man vill bli upphöjd av Allah subhanahu wa ta'ala, så är det med kunskap och med iman. Jag tar det sen. En gång så kom Umar radiyallahu anhu till Mekka. Och dess amiren i Mekka kom ut. Det här var efter profeten Muhammad sallallahu alaihi. Och Umar frågade amiren: vem har du satt som ansvarig för Mekka? Så nämnde han att den som han hade satt ansvarig för Mekka var en före detta slav som hette Ibn Abi Absa, tror jag. Och Umar, han blev förvånad. Va? En maula? En slav? En före detta slav typ. Så då sa den här sahabin att sannoliken så kan han Koranen och han kan islams lagar. Och då så sa Umar att radiyallahu anhu, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt sanningen. Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Att Allah kommer höja ett folk med den här boken och sänka ett annat folk. Han kommer höja folk med Koranen och sänka folk med, alltså de som kanske inte accepterar det här budskapet, de kommer att bli låga och förnedrade. Men de som tar religionen och lär sig den kommer att få status och kommer att bli upphöjda. Och därför finner vi också att vissa av tabi'in fick en sån hög status att han var en före detta slav, en svart före detta slav som satt och gav fetwa i hajj och yani hela året. Han blev en stor alim. Och det var så att amiren kom med sin son, jag tror det var Harun Rashid, och satte sig för att få kunskap av den här före detta slaven och få ta del av hans fatawa. Och så sa han till hans son: det här är det riktiga kungar, vad kan man säga, det här är en riktig kung. Alltså den här mannen som ger fatwa, han är en riktig kung, typ inte vi. Han har riktig status. Så i alla fall, kunskap är det bästa och det finaste som man kan ha. Vilket för oss till nästa punkt, som är de lärdas bortgång, ulemas bortgång. Vilket är en av de största katastroferna i islam. Som Hassan al-Basri brukade säga, rahimahullah: Mautul alim thulmatun fil islam, la yasudduha shay ma turida laylu wa nahar. Att en dödes bortgång är ett hål i islam som inte kommer täckas så länge det finns dag och natt. Reflektera över det här uttalandet. Den lärdes bortgång är ett hål i islam. Alltså det saknas någonting, eller hur? Det minskar eller det skadar. Precis som du har en vägg, du gör massa hål i väggen. Den är inte som förut, eller hur? Och ingenting kommer täcka de här hålen så länge det finns dag och natt. Alltså fram till domedagen. Och det här är också någonting vi kan se i verkligheten. Att ingen har tagit ulemas plats som har dött. Vem har kommit efter Imam Shafi'i till exempel? Som var som Imam Shafi'i, exakt. Vem kom efter Imam Ahmed som var som Imam Ahmed, som kunde en miljon hadith? Ja? Vem kom? Abu Zur'a, Imam Bukhari, som kunde hundratusentals hadither med kedja och allting. Vem kom som var som dem? Ingen. Vem kom efter Ibn Hajar och var som honom i hadith? Ingen. Yahamukallah. Imam Nawawi och så vidare. Idag till exempel, vem är det som är som Sheikh Albani i hadith? Rahimahullah. Vem är som Ibn Bas, rahimahullah, som var alim i typ allt? Hadith och fiqh och aqida. Och en man som verkligen offrade hela sitt liv för islam. Vem har kommit och tagit hans plats och är som honom? Det finns inte. Och Uthaymin, rahimahullah. Vem är som Uthaymin idag? Mafia, eller hur? Sheikh Muqbil och rahimahullah. Al-Jamia. Allah al-Musta'an. Hassan al-Basri sa: den lärdes bortgång är ett hål i islam som ingenting kommer att täcka fram till domedagen. Eller ingenting kommer att fylla fram till domedagen. Och den kändaste hadithen vad gäller ulemas bortgång är hadithen som är berättad av Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Där han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inna Allah la yaqbidhu al-ilm yanzi'uhu intiza'an min an-nas walakin yaqbidhu al-ilm biqabd al-ulama hatta idha lam yatruk 'aliman ittakhadha nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Bukhari wa Muslim. Han sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: sannolikt så kommer Allah inte att ta upp kunskapen allt i ett, men han kommer att ta bort kunskapen eller ta upp kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det att han inte lämnar någon alim. Att det inte finns någon alim kvar. Och då kommer folk att ta okunniga människor och fråga dem. Och de kommer att ge dem fatwa utan kunskap. Vilket kommer att göra så att de blir vilseledda och att de som frågar dem blir vilseledda. Både de som frågas och de som frågar kommer att gå vilse. Och hadithen finns i Bukhari och Muslim. Så här finner vi att kunskapen försvinner genom att Allah tar de lärdas liv. Det är så kunskapen försvinner. Och när kunskapen försvinner kommer folk att vända sig till okunniga människor. Som inte kommer att säga Allahu alam när de frågas, utan de kommer att svara utan kunskap. Och de kommer att vilseleda människor. Och Ibn Hajar, han nämnde en faida. Han säger: den här tiden, det kommer inte gynna med böcker. För kunskap finns i de lärdas bröst. Och kunskap tar man från de lärda. Och för att förstå böcker måste man också ha kunskap. Och den här ilm al-ala, kunskapen som får dig att förstå dessa böcker. Ilm al-tafsir, al-mustalah, usul al-fiqh, qawad al-fiqhiyya och så vidare. Och arabiska. En till hadith som har nämnts är hadithen som är berättad av Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han sa att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: min ashrat as-sa'a an yurfa'u al-ilm wa yubathu al-jahl wa yushrabu al-khamr wa yadhharu az-zina wa yaqillu ar-rijal wa yukthiru an-nisaa hatta yakunu li 50 imra'atin al-qayyim al-wahid. Han sa: från domedagens tecken är att kunskapen kommer tas upp och okunnighet kommer att sprida sig. Man kommer att dricka mycket alkohol och folk kommer göra mycket zina. Och det kommer bli så få män och så många kvinnor att det är 50 kvinnor på varje man. Och den hadithen finns också i Bukhari och Muslim. Så här finner vi att ett av domedagens tecken är att kunskapen kommer att tas upp och okunnighet kommer att sprida sig. Och sen kommer folk att dricka mycket alkohol och göra mycket zina. Och det är också saker som vi kan se i dagens samhälle. Och kvinnorna kommer att bli mer. Alltså, på varje 100 personer kommer det finnas 2 män. Och resten är kvinnor. Men vilket inte betyder att man kan gifta sig med 50 kvinnor i den tiden. Utan det är bara, vad kan man säga, statistik. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: yuqbadu al-ilm wa yadhharu al-jahl wa yukthiru al-haraj. Qil ya Rasulullah wa ma al-haraj? Faqala bi yadihi ka'annahu yuridu al-qatl. Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: kunskapen kommer att tas bort. Okunnighet kommer att sprida sig och det kommer bli mycket haraj. Och då så sa sahaba: ya Rasulullah, vad är al-haraj? Så gjorde han med handen ett tecken som tydde på att det betyder dödande. Det kommer bli mycket dråp, mycket mord. Och den här hadithen är också autentisk. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu brukade säga: alaykum bil ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dhihabu ahluhu. Ta kunskapen innan det att den försvinner. Och dess försvinnande är att de lärda dör. Och alla de här athar, berättelser som jag kommer nämna, de finns i en bok som heter Fadl al-ilm, Bayan Fadl al-ilm av Ibn Abdul Barr. Och de är alla autentiska, inshallah och ta'ala. Ibn Mas'ud, han sa: alaykum bil-ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dhihabu ahluhu. Ta kunskapen innan det att den försvinner. Och dess försvinnande är att de lärda kommer att dö. Ibn Shihab, rahimahullah, han sa: balagana an rijali min ahli al-ilm qalu al-i'tisamu bis-sunnah najah. Ibn Shihab sa: du har berättat till oss att de lärda brukade säga. Och vilka var de lärda som fanns på Ibn Shihabs tid? Det var ju tabi'in och de som då var innan sahaba. Att de lärda brukade säga, i plural: al-i'tisamu bis-sunnah najah. Att hålla fast vid sunnah är räddning. Det är frälsning att hålla fast vid sunnah. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Och kunskapen kommer att tas bort snabbt. Om kunskapen är fast kommer religionen att vara fast. Och om kunskapen inte finns så kommer religionen att religionen och dunja kommer vara fast. Och både religionen och dunja förstörs och förgörs om kunskapen försvinner. Och här finner vi också att hålla fast vid sunna är en frälsning, det är räddning. Som profeten alaihi salam sa i hans, en av hans khutba som han gav, som ni känner till, hadith Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, då han gav en predikan som fick folk att gråta. Och sahaba radiyallahu anhu, de sa: det här är som en avskedspredikan, så ge oss ett råd. Och här finner vi också en färg där i den här hadithen. Han gav dem ett tal, ett långt tal, som fick deras ögon att gråta. Men det här talet har inte nämnts. De nämnde inte talet. Vad var det de nämnde för någonting? De nämnde hans råd. Han rådgav dem med vissa saker. För det var det som var det viktigaste. Och vad var rådet då? Då han sa: "Usiqu bi taqwallahi azza wa jall wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashiyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhtathat al-umur." Han sa: "Jag råder er med taqwallah, Guds fruktan, och att lyssna och lyda på era ledare, även om det är en abyssinisk slav som har tagit makten med våld. För den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Den som lever av er kommer att se mycket ikhtilaf, mycket meningsaktskildigheter." Och här kommer Shahid, det som vi vill bevisa. Sahaba, han berättade att de kommer se mycket ikhtilaf. Vad var hans första råd? Som då ska rädda en från att gå vilse i all den här ikhtilaf. Det var: "Fa'alikum bisunnati." Håll då fast vid min sunna. Och samma sak gäller idag. Det finns mycket ikhtilaf. Och vad är vägen ut? Att hålla fast vid sunna. Och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Håll fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för påhittade saker. Till slutet av hadithen. Det finns i Abi Dawud och den är också autentisk. Och Imam Malik sa ett liknande uttalande då han sa att hålla fast vid sunna, eller sunna, är som Noah, profeten Noahs båt, ark. Den som går på den blir räddad. Och den som låter bli, dränks. Och samma sak är det med sunna. Håll fast vid sunnan, du räddas. Struntar du sunnan så kommer du gå under. Sa'id ibn Jubayr, en man från Tabi'in, frågades: "Vad är tecknet för domedagen? Ma alamatu sa'a wa halak an-nas?" Vad är tecken för domedagen och att folket kommer gå under? Han sa: "Idha dhahaba ulama'uhum." Om deras lärda dör. Så här sa han, ett tecken för domedagen, att den är nära och att folks undergång håller på att ske, är att de lärda dör. Och en mycket fin athar från Ibn Abbas radiyallahu anhu. När Zayd ibn Thabit dog. Zayd ibn Thabit var en av de mest kunniga sahaba i fiqh. Han var en av fuqaha sahaba. En av de kunniga sahaba om islam. Yani. Ibn Abbas sa när han dog, när Zayd ibn Thabit dog: "Den av er som vill se hur kunskapen försvinner, så är det så här den försvinner." Den av er som vill se hur kunskapen försvinner, så är det så här den försvinner. Alltså genom att de lärda dör. Och Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, han sa en gång: Det finns, han gav ett exempel och sa: om det finns två lärda i ett kvarter, eller i en stad, och en av dem dör, så har hälften av kunskapen försvunnit. Och om det finns en lärd man i ett kvarter eller en stad, och han dör, så har all kunskapen försvunnit. Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa också: "Kayfa antum idha labisatkum fitna yuhramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nas sunnatan fa idha ghayyirat qalu ghayyirat as-sunnah qalu wa mata dhalika ya Abu Abdurrahman qala idha kathurat qira'ukum وقلت أفقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة." Det är mycket fina athar där Abdullah ibn Mas'ud sa till dem som var med honom: "Hur kommer ni vara? Hur kommer era tillstånd att vara då ni drabbas av en fitna?" Och vad han menar här med fitna är en bid'a. Bid'a, så mycket bid'a. Som den äldre kommer växa upp med. Eller folk kommer växa upp och hinna bli senil med den här fatwan. Med den här fitnan, den här bidan. Det kommer vara med så länge och så många år att han hinner bli gammal och senil. Och den unge kommer att växa upp med denna bidda. Och folk kommer ta den till en sunna. Om man lämnar den eller ändrar den, då kommer man att säga man har ändrat på sunnan. Hänger ni med? Biddan är så vanlig och den har funnits så länge att om man ändrar den så säger folk man har ändrat på sunnan. Och då så sa folk, ja Abu Abdurrahman, när kommer det här att ske? Då så sa han, idha kathurat qura'ukum, om era koranläsare blir många, eller koranrecitatörer blir många, men era lärda blir få, och era ledare blir många, och de pålitliga blir få. Och då folk söker dunya genom att göra religiösa gärningar. De söker att vinna någonting världsligt genom att göra religiösa gärningar. Och denna athar, säger Sheikh Albani, att den är sahih. Det finns i Darimi och andra böcker. Och Sheikh Albani, han säger att den här athar, den är ju berättad av Abdullah ibn Mas'ud, eller hur? Men han säger att den är marfu', vilket betyder att det här kan vi tillskriva profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För det här är någonting som Abdullah ibn Mas'ud aldrig kunde ha sagt. Någonting som han aldrig kunde ha sagt från sin egen fantasi eller någonting. Utan det måste han ha hört från profeten Muhammad alaihi wasallam. För han talar om framtiden. Vad som kommer att ske. Så sheikhen, han säger att det här måste han ha hört från profeten Muhammad alaihi wasallam. Vilket också tyder på att det är ett bevis på profetens profetskap alaihi wasallam. Att han var en profet. Då alla de här sakerna har skett, säger Sheikh Albani, alla de här sakerna har skett i våran tid. Bidda har blivit så vanligt i vissa länder att om du lämnar den, då säger man han har lämnat sunnan. Om du gör sunna, då säger de du gör bidda. Och de som kan Koranen, mashallah, miljontals, tusentals, men de lärda är få. Och här nämner ulema att det finns en skillnad mellan att kunna Koranen och att vara lärd. Och många människor, de tänker att oj, han kan Koranen, han är en sheikh. Det har kommit någon från Mekka som kan Koranen, ska leda folk i Ramadan. Han är en sheikh, direkt. Det här är inte rätt inställning. Utan en alim blir man genom att studera islam länge tillsammans med de lärda och studera fiqh och aqida och så vidare. Så det är inte alla som kan Koranen som är ulema. Utan det är skillnad på ulema och al-fuqaha. Och det finns en annan athar från Salaf där de sa att det kommer bli många som läser Koranen och många som är khutaba, många som predikar, men få som är lärda. Och det är samma sak. De lärda är få, men de som kan Koranen och de som predikar är många. Och det här kan vi också se idag. De som predikar är jättemånga. Men vart är de lärda någonstans? Alhamdulillah, det finns lärda. Vi ska inte heller misströsta. Al-khayr baqi, det goda finns kvar. Så han nämnde då detta. Och sen så sa han, och då era ledare blir många. Och era pålitliga människor blir få. Och då folk söker dunya genom att göra världsliga. De söker det näst. Då folk söker dunya genom att göra gärningarna av nästa liv. Alltså de ber för att få någonting världsligt, eller fasta för att få någonting världsligt, eller adhan och så vidare. Abu Darda radiyallahu anhu brukade säga, och det här är ett mycket fint uttalande, det är ganska långt, eller inte långt, så det är jättelångt. Det är ett väldigt fint uttalande, mycket fin athar, där han brukade säga, ta'allamu al-ilm qabla an yuqbadu al-ilm. Att ta kunskapen, lära er kunskapen innan det att den försvinner. Och dess försvinnande är genom att dess folk dör. Al-alimu wal-muta'allimani sharikani fil khair. Den lärde och den som håller på att lära sig är delägare i gott, i belöning. وسائر الناس لا خير فيهم. Och resten av folk finns det inget gott i. Den lärde och den som lär sig är delägare i belöning, och resten av folk finns det inget gott i. Känner ni igen det här? Det finns en hadith som har nämnts som liknar det här uttalandet. Ad-dunya mal'unatun. Hela den här dunya är förbannad. Förutom, hela dunya är förbannat och allt i dunya är förbannat. Förutom, al-alim wal-muta'allim. Den lärde och den som lär sig. Wa dhikrullahi. Och ihågkommandet av Allah och det som liknar det. Så här finner vi dygden av kunskap och att studera kunskap. Vi kanske inte kan vara ulema, men kan vi vara studenter? Eller hur? Vi kan vara studenter. Så låt oss då vara studenter. Abu Darda. Så sa han: "Inna aghna an-nas rajulun 'alimun iftaqira ila 'ilmihi, fa nafa'a man iftaqira ilayhi, wa idha istughniya 'an 'ilmihi nafa'a nafsuhu bil 'ilm alladhi wada'a Allahu 'azza wa jalla 'indahu." Han sa, den rikaste av människor är en man som har fått kunskap. Och folk är i behov av hans kunskap. Så han gynnar folk med den här kunskapen som Allah Azza wa Jal har gett honom. Det här är den rikaste av människor. Inte han som har miljarder som folk är i behov av hans pengar. Utan den rikaste av människor är den vars folk är i behov av hans kunskap. Och så sa han: "Fama li ara ulama'akum yamutuna wa juhala'akum la yata'allamuna." Varför ser jag att era lärda dör och era okunniga inte lär sig? Mycket fint. "Fama li ara ulama'akum yamutuna wa juhala'akum la yata'allamuna." Jag ser era lärda dör, men de okunniga lär sig inte. Jag är rädd. "An yadhhab al-awwal wa la yata'allam al-akhir." Att ulama kommer hinna dö och folk inte kommer hinna lära sig. Ulema kommer dö innan det att folk har hunnit lära sig. Och då är det för sent, eller hur? Så han menar att ta vara på dem så länge de finns bland er. وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمِ طَلَبَ الْعِلْمِ لَزْدَادَ عِلْمًا وَمَا نَقَسَ الْعِلْمُ شَيْئًا. Och om den lärde fortsätter att studera så kommer han att öka i sin kunskap och kunskapen kommer inte att minska. وَلَوْ أَنَّ الْجَاهِلِ طَلَبَ الْعِلْمِ لَوَجَدَ الْعِلْمُ قَائِمًا. Och om den okunniga skulle studera så kommer han att finna kunskapen där. "Fama li arakum shaba'an min at-ta'am ji'an min al-ilm." Så varför ser jag er mätta från mat men hungriga från kunskap? Och där slutar det. Mycket fint uttalande, eller hur? Vi är mätta, vi äter och smätta, men vi är hungriga på kunskap. Och ändå så studerar vi inte. Så kunskap är mycket viktigt. Och som han sa här, man behöver kunskap och alla behöver den lärde. Och som Imam Ahmed brukade säga, att kunskap är viktigare än mat och vatten. Varför? För att mat och dryck behöver man några gånger om dagen. 2-3 gånger om dagen. Om du äter en gång om dagen så överlever du. Men kunskap behöver man hela tiden. Alltid behöver man kunskap. En till vacker athar från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu är hans uttalande: "Alaykum bil ilm qabla an yuqbad wa qabdhuhu an yudhhabu bi ashabihi." Ta kunskapen innan det den försvinner. Och dess försvinnande är att de lärda dör. "Alaykum bil ilm fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ilayhi aw av juftakar illa ma indahu." Så lär er den här kunskapen, för ni vet inte när ni kommer att behöva den eller när folk kommer att behöva kunskapen som ni har. "Wa innakum satajiduna aqwaman yad'unakum ila kitabillahi wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim." Och ni kommer finna ett folk som pratar om Koranen men de har slängt den bakom sin rygg. "Alaykum bil ilm wa iyyakum wa tabaddu." Jag beordrar er att söka kunskap och jag varnar er för bid'a. "Iyyakum wa tanattu." Och jag varnar er för att vara extrema. "Wa iyyakum wa ta'ammuq." Och jag varnar er för att fördjupa er överdrivet mycket i frågor. "Wa alaykum bil atiq." Och håll er till det gamla. Mycket fin athar som är också berättad av Darimi och al-Khatib al-Baghdadi, och den är också autentisk. Här nämnde han vissa saker som vi har pratat om. Att ta kunskapen innan det att den försvinner. För du vet aldrig när du kommer behöva kunskapen. Eller hur? Du kanske tänker, men vad ska jag göra med kunskap om handel, kunskap om menstruation, kunskap om hit och dit? Allahu alam, du kanske kommer behöva den en vacker dag. Och då kan du inte sätta dig och studera i flera år eller flera månader för att få kunskapen. Du behöver den på plats. Så lär dig kunskapen innan det att det är för sent. Abdullah ibn Mas'ud. Och så nämnde han att det kommer komma ett folk som kallar det till Allahs bok, men de har slängt den bakom sin rygg. Som Khawarij, som läser Koranen, men den går inte djupare än halsen. Och många ahlul bid'ah också. Och så sa han, sök kunskap och jag varnar er för bid'ah. Och här finner vi också en parallell. Bid'ah uppkommer ofta genom jahl. Ja? Om du inte har kunskap så kan du falla i bid'ah. Wa iyyakum wa tanattu'. Och jag varnar er från att vara extrema. Ni vet att det var extrem islam, men något är mycket farligt. Profeten Salomon, han brukade säga halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. De extrema går under, de extrema går under, de extrema går under. Han brukade säga, kommer inte ihåg hadithen nu, men inna hadha din yusrun wa lan yushada din ahadun illa ghalabahu. Religionen är lätt och ingen tar religionen hårt eller går extremt i religionen förutom att den kommer att övervinna honom. Han kommer inte klara av det. Och i en annan hadith, aghwilu fihi birifq, så gå in i religionen lugnt. Ta de gärningar som ni klarar av och överbelasta inte er själva. Och ulema säger också, det här är ett tecken på profetskap. Varenda människa som har varit extrem har gått under. Varenda människa, utan undantag. Antingen har han lämnat dinen helt och hållet, eller så har han blivit helt motsatsen. Han kanske var jättehård och så vidare. Och så finner du efter några år, han är hur ta'aban som helst. Allt är halal och inget skägg och mospill och sitter och gör alla möjliga saker liksom. Så nasa Allah thabat. Och så sa han, wa iyyakum wa ta'ammuq wa alaykum bil atiq. Och jag varnar er från att gå för djupt i frågor och ting. Och jag varnar er, eller och håller till det gamla. Vad är det gamla för någonting? Al-kitab wa sunna. Al-atiq. Ni håller till den första islam, den gamla islam. Vi behöver ingen ny islam. Vi behöver ingen islam 2000 eller euro-islam, euro-fiqh. Det räcker. Det som räcker för sahaba räcker för oss. Eller hur? Vi behöver ingen ny religion. Utan vi ska hålla oss till det gamla. Följa Koranen och sunnan. Och religionen är oförändrad fram till domedagen. Det finns ingen ny islam där ränta blir halal på grund av att du bor i Europa. Och så vidare. Eller det är tillåtet att beblanda sig fritt med kvinnor och skaka hand med kvinnor och så vidare. Bara för att du bor i Europa. Och så vidare. Det här finns inte i islam. Och de som ljuger och säger att fiqh förnyar sig i islam, det här stämmer inte heller. Religionen är detsamma. Ijtihad finns. En lärd person kan sträva för att komma fram till sanningen i vissa bevis. Och de säger att Imam Shafi'i rahimahullah ändrade sin fiqh när han kom till Egypten. Okej? Men är det här ett bevis på att man ska ändra religionen? Och Imam Shafi'i ändrade inte på religionen, utan han kom till Egypten och lärde sig mera hadither. Och när han fick mera kunskap så kanske han ändrade vissa åsikter. Eller hur? Och samma sak måste det gälla med oss. Om du får mera kunskap och någonting visar sig vara sanning som du inte kände till, så måste du acceptera det. Och det sades till och med att många av de här åsikterna som Imam Shafi'i ändrade på, att han blev hårdare i vissa saker. Inte att han kom dit och sen vad som var haram blev halal och så vidare. Att han tog lätt på religionen. Utan vi ska hålla oss till det gamla. Till Koranen och sunnan. Och det är det som vi kallar folk till. Vi behöver inte nya saker. Som Imam Malik brukade säga, وَلَنْ يُصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا صَلَحَتْ أَوَّلُهُ. Att den sista delen av den här umman kommer inte att bli bra förrän de praktiserar, eller förrän de gör. Det enda som kommer att korrigera den sista delen av min umma, eller av den här umman, är det som korrigerade den första delen av den här umman. Eller hur? Det enda som kommer att ge oss framgång och seger och izza och ära, det är Det som gav sahaba framgång, styrka och ära. Vilket var att hålla fast vid Koranen och sunnan och att agera på den här religionen. Så det är mycket sorgligt att vi finner folk som har istighfaf, som typ ser ner på ulema i dagens tid. Inte nog med att många av ulema har dött. Och det inte finns lika så många lärda som det fanns förut. Inte nog med det, utan de få lärda som finns har folk vänt sig bort ifrån. Och istället vänt sig till de här okunniga människorna som talar utan kunskap. Vi finner att många av de som talar om islam är fotbollsspelare. Som Amr Khalid, eller en fotbollsspelare. Apotekare, som Zindani. Läkare, oljeingenjörer, Tarek Sweden, oljeingenjör. Och börjar prata om islam hit och dit. Och ha, vissa av dem har program på tv med miljoner tittare. Miljoner tittare. Och folk, de gick på muftins lektion i Saudiarabien och sa att det fanns 8 stycken. Allah al-Musta'an. Ibn Baz lektioner också. Det fanns inte så många. Folk kanske inte pallar sitta och lyssna på kunskap, men de pallar lyssna på dessa människor som pratar om politik och så vidare, som får en att skratta och berätta berättelser och sagor och så vidare. Så det vi behöver är riktig kunskap och sitta med de lärda. Man ska ta kunskap från ulema. Men man ska inte låta sig luras av det stora antalet människor. Det är en jätteviktig sak. Och det är en siffa, en attribut som folket av jahiliya hade. Det var att de kollade på majoriteten. Eller de använde majoriteten som bevis. De säger typ, men kolla, det är bara ett fåtal som följer den här profeten. Vad ska vi följa honom för? Vi följer majoriteten. Och det här är inte ett bevis, utan du ska följa sanningen. Även om du så är själv. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim, han var en umma, han var själv. Han var på sanningen. Det finns profeter som kommer på domdagen utan att någon har följt dem. De var på sanningen. Och Ibn Umar brukade säga att al-jama'a, sanningen är det som är, al-jama'a är att vara på sanningen även om du så är själv. Och vissa av salaf brukade säga, jag varnar er för vägen av falskhet. Och låt er inte luras av hur många som går på dem. Och håll er till vägarna av sanning, eller vägen av sanning. Och misströsta inte över hur få människor som går på den. Så håll er till sanningen även om ni är få. Och profeten sa som nämnde att islam kommer splittras i 73 sekter. Hur många är på sanningen? Ha? En. Är det majoriteten eller? Det är minoriteten. Så man ska hålla sig till sanningen. Och man måste vara stark ibland också. Folk kommer peka på dig, skratta på dig. Men håll fast vid sanningen och bry dig inte om vad folk säger. Så en mycket farlig sak som har skett idag är att folk inte bara har lämnat ulema, utan att de också har vänt sig emot ulema. Och kritiserar dem och kallar dem för ulema hayd wa nifas. Ulema som bara kan menstruation och wudu. Eller ulema som är ulema sulta, som kungens ulema. Scholars for dollars, eller vad de säger. Ulema som ger fatwa för att göra kungen glad och så vidare. Det här är mycket allvarliga uttalanden som personer kommer att stå till svars för på domedagen. Och som de lärda brukar säga, som Imam Ahmed och andra, att de lärda kött är förgiftat. Om man luktar på det blir man sjuk. Om man äter det dör man. Så det är mycket farligt att förtala ulema. Och de lärda säger, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Profeten Hassan han sa i Mekka, era pengar, era ära och era blod är haram. Som den här dagen, som den här månaden, som den här staden. Det här är de vanliga muslimerna. Vad ska vi då säga om ulema? De är awliya, awliya Allah. Allahs awliya. Som Imam Shafi'i brukade säga. Om Allah, om de lärda inte är Allahs awliya, Allahs vänner, så har Allah inga vänner. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa ju att Allah sa: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Så det är mycket mycket allvarligt att förnedra ulema och prata dåligt om ulema, utan man ska respektera dem och tala gott om dem. Och inte säga som vissa att de här, det finns inga ulema. Ulema sitter i fängelse. Allah, vilka ulema sitter i fängelse? Allah, jag vet inte en enda alim som sitter i fängelse. Det kanske finns folk som pratar om islam och så vidare som sitter i fängelse. Allah, men ulema, jag vet inte en enda som sitter i fängelse. Alhamdulillah, ulema, de finns. De finns i olika länder, ulema ahli sunna wal jama. Och alhamdulillah, det är de man ska ta kunskap ifrån. I Saudi-Arabien, mashallah, det finns många. Muftin, Sheikh Fawzan, Luhaydan, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Det finns massor av ulema. Sheikh Saleh Suhaimi. Och i andra länder finns massor, mashallah. Ulema, mawjudin, yani. De finns. Så man ska inte säga att det finns inga ulema och så vidare. Utan alhamdulillah, sanningen finns kvar. Och det är de som man måste hålla fast vid. Och ibland så måste man också veta att det här är ett mycket ont sätt som Ahlul Bidah använder. För att sänka ulema och höja upp sina egna. Deras egna har ingen kunskap, eller hur? Ahlul Bidah, de vill bara ha makt och pengar och så vidare. Så, och de vet att ulema är emot dem. De klargör deras fel och så vidare. Så hur ska de få folk att inte lyssna på ulema? Genom att hitta på saker om dem. Att förtala dem och så vidare. Och se att de här säger inte sanningen. Och så vidare. Så det här måste man akta sig för. Och det här tecknet är också någonting som profeten Salasen har berättat. Det är domedagstecken. Inna min ashrati sa'a thalath. Ihda hunna en yaltamis al-ilmu inda al-asagir. Profeten Salasen, han sa, från domedagens tecken är tre. Och ett av dem är att folk kommer söka kunskap från de små. Ett av domedagens tecken är att folk kommer söka kunskap från de små. Ibn Mubarak, han sa, de små är de som uttalar sig om religionen bira'i, med deras logik. Men vad gäller en ung person, yarwi an kabir falisa bisagir. En ung person som berättar eller narrerar från den äldre, då räknas han inte som liten. Waqila hum ahlul bid'ah. Och vissa av ulema, de sa, as-sagir, de små, är ahlul bid'ah. Alltså folk kommer ta kunskap från ahlul bid'ah. Och Sheikh Albani, han säger att de är juhal. De är de okunniga människorna. Att folk innan domedagen kommer ta kunskap från okunniga. Så Allah alam. Men allt det här stämmer. Folk som pratar med logik, folk som är från ahlul bid'ah och folk som är okunniga. Alla de här finner vi idag att de pratar. Som de säger på arabiska, maqassar. De brister inte i att snacka. Fast de borde vara tysta. Och Ibn Abbas, radiyallahu anhu, han har berättat från profeten, alayhi salatu wasalam, att han sa, al-baraka ma'a akabirikum. Välsignelse finns hos era stora. Al-baraka ma'a akabirikum. Att välsignelse finns hos de äldre. Hos era stora, hos era äldre. Och han nämner, Ibn Abdelbar nämner många nyttor från just den här hadithen. Att de äldre har mera erfarenhet. Livserfarenhet. De har varit med om många saker i livet. Och de har inte lika bråttom som ungdomar. Det kan finnas någon som är ung som har lite kunskap. Men han är väldigt impulsiv. Och väldigt hamasig. Alltså han styrs av sina känslor. Känslomässig. Och kanske bara ger snabba fatawas. Utan att riktigt sätta sig och kolla in i situationen och så vidare. Så därför är det alltid bättre att man vänder sig till de äldre. Vissa av de lärda, mashallah, har studerat islam i 40 år, 50 år. Så de har erfarenhet. De har varit med om kanske samma problem 5 gånger, 10 gånger, 20 gånger. Till skillnad från den unge. Därför är det alltid bättre att man vänder sig till de äldre. Och tar kunskap från de äldre, de större ulema. Vi nämnde då att ett av domedagens tecken är att folk kommer ta kunskap från de små. Och de små är antingen ahlul bid'ah, de okunniga, eller de som talar från sina egna åsikter. Och vi nämnde också att profeten alayhi salatu wasalam, han sa, välsignelsen finns hos era äldre. Så därför måste man vända sig till de äldre, för de har mer erfarenhet i religionen. Umar radiyallahu anhu brukade säga: "Ala inna astaqal qil qila Allah." Är inte det sannaste talet Allahs tal? "Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Och den bästa av vägledning, Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. "Wa sharrul umur muhtathathuha." Och de värsta av saker är de nyinförda sakerna i religionen. "Ala inna an-nas lam yazalu bi khairin ma atahum al-ilm an akabirihim." Och det är så att folk kommer fortsätta att vara på gott så länge de har kunskap från deras äldre. Folk och muslimerna kommer att fortsätta vara på gott så länge de tar kunskap från deras äldre. Och Ibn Mas'ud sa ett liknande uttalande då han sa: "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-ilm an akabirihim fa in akhadhuhu an sigarihim wa shirarihim halaku." Att folk kommer vara på gott så länge de tar kunskap från deras äldre, från deras stora. Och om de tar kunskapen från de små och de onda, så kommer de att gå under. Och ulema har många rättigheter i islam. Och bland de här rättigheterna är att vi måste ha husnuddhan. Vi måste ha husnuddhan. Vi måste tro gott om de lärda. Och kanske till och med kritisera sin egen förståelse framför deras förståelse. Eller hur? Ibland så ser man att han har sagt någonting, han har gjort någonting. Och man kanske tycker att det inte verkar så bra. Men kritisera din kunskap jämfört med hans kunskap. Som till exempel då profeten a.s. skrev det här fredsavtalet med dem i Mekka, Hudaybiya. Umar radiyallahu anhu, han kunde inte förstå det. Och han brukade säga när han arerade den här hadithen: "Ittahimu ra'i." Kritisera er logik. Kritisera logiken. Varför? För från avtalet var att de som blev muslimer i Mekka och flydde till Medina skulle lämnas tillbaka till dem i Mekka. Och kanske de till och med skulle dödas där. Och från avtalet var att de som blev kuffar i Medina skulle få fristad och gå tillbaka till Mekka. Och sen så skulle de vänta i flera år. Så Umar, han tänkte: "Vad är det här för någonting? Är inte vi på sanningen, ja Rasulullah?" Men det här var Allahs beordring. Och sen vad ledde det här fredsavtalet till i slutändan? Det ledde till Fethul Mekka, att de erövrade Mekka. Så han såg det som någonting väldigt underligt, men det ledde till någonting väldigt bra. Man kan se någonting som någonting dåligt, men det kan vara någonting bra. Så det är också jätteviktigt att man då kritiserar sin egen förståelse jämfört med ulemas förståelse. Och här vi talar självklart om ulema ahli sunnah wal jamaa. Jag talar inte alls om ulema ahli bidda ikväll. Den enda jag talar om är ulema ahli sunnah wal jamaa. Inte ulema shia wal sufia, utan ulema ahli sunnah wal jamaa. Och man ska inte tro sig själv kunnigare än de lärda. Eller hur? Allah al-Mustan, vi kan inte ens arabiska, vi kan inte ens bra Koran, ingenting. Så ska vi se oss bättre än ulema. Och en till sak som är jätteviktig: även om det har visat sig att den lärde har gjort ett fel, det kan hända, de lärde gör fel, eller hur? De är inte änglar. Alla gör fel. Kulli bani Adam khata. Alla av Adams barn gör fel. Och det fanns folk, stora ulema, de har gjort fel, yani, i fiqh. Jag säger inte, de har gjort vissa fel. Det fanns ulema, stora ulema från de fyra madhab som säger att det är halal att äta hund. Hunden är ren. Vad säger jag om den åsikten? Det är fel, eller hur? Men betyder det att vi ska prata illa om den här imamen? Nej. Eller ska vi söka ursäkter för honom? Vi ska söka ursäkter. Han kanske inte kände till haditherna. Han kanske höll dem svaga. Han kanske hade en annan förståelse och så vidare. Vi måste söka ursäkter för de lärda. Så även om de lärda har gjort fel, respektera dem. Och Ibn Abdul Barr, han nämnde en fin sak, att den som har mer rätt än fel, man måste överse hans fel. Men den som har mer fel än rätt, det är en annan sak. Den här bryr vi oss inte om. Men om en alim har gjort några fel. Någon alim idag har gjort några fel liksom. 5%, 2%. Ja, nu ska man bara strunta i allt han har gjort. Lä. Så man måste respektera de lärda. Även om de har gjort fel. Och så, att uttala sig med adab liksom. Med respekt. Att den här åsikten är inte den korrekta. Någon alim säger det haram med guld. För kvinnor. Så, ursäkta, det finns en starkare åsikt. Den som de flesta ulema har. Att det är tillåtet med guld. Och det är det som bevisen tyder på. Och så vidare. Man måste komma med lite adab och ihtiram och respekt till ulema. Men man måste också ta det lugnt. Du kanske ser något som fel, men det är inte ett fel. Och profeten alaihissalam, han sa: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirina." Han är inte från oss. Den som inte är barmhärtig mot de små och inte känner till de äldres rättigheter. Och här finner ju generellt de äldre. Och det har nämnts i en annan hadith: "Wa ya'rifu li'alimina." Och känner till de lärdas rättigheter. Han är inte från oss. Och den första hadithen är autentisk. Och den andra hadithen som nämner de ulemas rättigheter finns det lite kalam om. Men Sheikh Albani nämner att den är hasan. Okay? Och vissa ställen säger han att den är svag. Men generellt, man ska känna till de äldres rättigheter, de stora. Och utan tvekan så är ulema bland de äldre och de stora. Så man måste känna till deras rättigheter. Då de är profeternas arvtagare. Och vet att umman, ju mer de har hållit fast vid ulema, ju mer ära har de fått. Och ju mer framgång har de fått. Och varje gång umman vänder sig bort från ulema, ju sämre kommer de att få det. De kommer att få svaghet och så vidare. Om ni kollar i den muslimska historien. De tiderna då muslimerna har haft ära har varit när de har varit med ulema och lyssnat på ulema och haft kunskap. Och ni finner den tiden då muslimerna är svaga och man krigar mot dem och de inte har någon makt och så vidare. Då är det då de har vänt sig bort från kunskapen och de lärda. Så rådet är att respektera de lärda. Och akta er för de som pratar dåligt om de lärda. Akta er för forum. Forum som inte har någon nytta. Det finns bra forum där man delar artiklar och kunskap och koranverser och så vidare. Duros. Och så finns det forum där man bara sitter och snackar skit om folk. Och speciellt det finns forum där man pratar skit om ulema. Och det här är något mycket, mycket allvarligt. Och vet, om ni hör någon prata dåligt om Bin Baz och Uthaymin, att han är en mubtada. Han är en man från Ahlul Bidda. Direkt. Eller så är han någon som inte har någon kunskap om islam. Som bara har hört vad någon annan säger och säger samma sak. Men det är ett stort tecken på bidda att man pratar dåligt om de lärda. Som ulema nämner. Att ett av ahli biddas tecken är att de försöker att kritisera de som har kunskap. Det är ett av de största och första tecknen av ahli bidda. Så om ni hör någon prata dåligt om ulema, vet att han är en mubtada. Och håll er borta från den här personen. Och det var det vi hade att säga. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.